Förra veckan så satt jag på bussen på vägen från skolan och pratade med en riktigt god högstadielärare för att jag ska föreläsa på lärarens skola om några veckor. Jag fick fria tyglar att prata om i stort sett vad jag ville, vilket jag tackade så mycket för. Därefter så föreslog läraren att på slutet av föreläsningen så kunde jag ju prata om hur världsekonomin kommer utvecklas framöver, vad jag trodde om framtiden. Och jag svarade, det kan jag kanske göra. Men i ärlighetens namn så har jag ingen som helst aning om hur det kommer gå för världsekonomin framöver. Men det jag däremot vet är vad som inte kommer förändras. Människor kommer fortsätta styras av girighet, rädsla, socialt tryck och flera aspekter som Morgan Housel tog upp i sin nya bok Same as Ever. Så i det här poddavsnittet tänkte jag gå igenom några lärdomar från en av mina favoritförfattare, Morgan Housels nya bok som heter Same as Ever. Det är 23 kapitel i boken. Varje kapitel innehåller några historier som berättar om saker som förmodligen kommer fortsätta vara samma för alltid. För vi vill gärna fokusera på vad som kommer förändras. Men om man kollar på historien, är det någonting man kan lära sig av, så är det att det viktigaste är förmodligen att tänka på vad som inte kommer förändras. Amazons grundare Jeff Bezos har sagt följande, citat: "He's often asked what's going to change in the next 10 years. I almost never get the question what's not going to change in the next 10 years," he said. "And I submit to you that the second question is actually the more important of the two." Alltså att grundaren för Amazon, Jeff Bezos, en av världens rikaste personer, säger att han får ofta frågan vad som kommer förändras i framtiden. Men han får inte alls lika ofta frågan vad som inte kommer förändras. Men han tror att den andra frågan om vad som inte kommer förändras är den viktigaste. För tesen i boken är att framtiden är osäker. Mänsklig historia är massvis med små händelser som tillsammans med ränta på ränta blir enormt stora. Och då tänkte jag på ett exempel som jag kommer ihåg från historielektionerna. Året är 1658. Vi följer Karl den tionde Gustav. Tåget över Bält var en våghalsad militär operation som drevs igenom av den svenska kungen Karl den tionde Gustav, som ledde en svensk armé över den tillfrusna lilla och stora Bält i januari-februari 1658 i syfte att hota Köpenhamn. Kriget mot Danmark hade börjat redan 1657. Den svenska kungen hade då under några år fört krig i Polen. Därifrån tågade den svenska hären genom norra Tyskland, upp genom danska Jylland, tills den nådde sundet Stora Bält. Under 1600-talet var klimatet i Europa kallare än vad det är idag. Perioden kallas ibland för lilla istiden. Och vintern 1658 hade isen lagt sig. Det svenska fälttåget mot Danmark var ett vågspel, men det lyckades. Danmark tvingades att sluta fred på hårda villkor. Och där är en sammanfattning jag tagit från SO-rummet som jag fick använda mycket också, komma ihåg, när jag läste historia i skolan. Och det fascinerande med det här tycker jag är den sista meningen. Det svenska fälttåget mot Danmark var ett vågspel, men det lyckades. Danmark tvingades att sluta fred på hårda villkor. Att ta det här beslutet och ta sig över den frusna isen blev ett vågspel som lyckades, men det kunde lika bra blivit en katastrof som gjort att vi kommit ihåg Karl den tionde Gustav som en katastrofal kung som dränkte sin armé. Och vad hade hänt om isen hade spruckit? Hade Sverige, som vi känner till det idag, sett ut som det gjort? Jag hade kanske varit dansk, utöver min breda skånska som jag alltid får kommentar för, låter som danska, så hade jag kanske varit dansk och bott i Danmark, även om jag geografiskt är född i Skåne. Ett enda beslut kan få ofattbara konsekvenser på lång sikt. Men vad är det då vi egentligen vet om framtiden? What the world will look like 50 years from now is impossible, but predicting that people will still respond to greed, fear, opportunity, exploitation, risk, uncertainty, tribal affiliations and social persuasion in the same way is a bet I'd take. Så det författaren menar är att om 50 år kommer vi inte kunna föreställa oss hur världen kommer se ut. Det kanske kommer att se helt annorlunda ut. Har vi svävande bilar? Hur långt vi nu har utvecklats tekniskt? Bor vi på Mars? Men Det kommer vara samma saker som driver oss människor biologiskt som i alla tider. Det är rädsla, osäkerhet. Vi vill tillhöra en social grupp. Och genom att förstå hur vi människor fungerar i grunden och vad som förmodligen kommer vara samma för alltid, kan vi ta med oss det och dra lärdomar om hur framtiden kommer att se ut. Den franske filosofen Voltaire ska ha sagt, citat, "History never repeats itself. Man always does." Om du lär dig förstå vad som förmodligen inte kommer förändras, så kommer du inte kunna säga vilka aktier eller fonder som kommer vara bäst om 10 år. Men det du däremot kommer kunna är att förklara vad som förmodligen inte kommer förändras. Och det är minst lika viktigt, om inte viktigare, att förstå. Så här kommer några lärdomar från boken. Nummer 1. Enhörningar och regnbågar. Det är någonting jag brukar säga ibland när någonting bara är för bra för att vara sant. Folk kan lova kors och tvärs. Går du med i mitt program så kommer du bli miljonär på en dag. Köp min kurs och la 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 la. Och Morgan Housel har ett jättefint citat på det här. Som lyder, citat, "The grass is always greener on the side that's fertilized with bullshit." Och jag tycker det är så himla roligt att gräset är alltid grönare på sidan som är gödad med bullshit. Och har man med sig där så kan man undvika mycket hype och galenskaper. Exempelvis, bara för 3 år sedan, NFT, krypto, tillväxtaktier blåstes upp enormt. Och vi har sett en enormt fall sedan dess på dessa tillgångar. Och jag säger inte att de inte är bra att äga framgent, men exempelvis kryptovalutor. All ny teknik historiskt har tenderat att initialt inte vara så lyckad. Innan vi har hittat vad som verkligen slår igenom, så har vi haft många saker dessförinnan som inte varit speciellt lyckat. IT-bubblan, internet. Internet är ju jättebra. Vi använder internet varje dag. Det är ju the shit. Men det fanns otroligt många företag som bara la till .com i sitt namn som visas när du köper aktier på börsen. Och sen gick aktierna upp orimligt mycket i värde för alla skulle hoppa på hypen med internet. När de flesta dras till hypen och blir rika över en dag, om vi då kan ha med oss hur det tenderar att se ut historiskt, så kan vi ha ett övertag i framtiden. Nummer 2. Risk är det du inte räknat med. Citat. "As financial advisor Carl Richard says, risk is what's left over after you think you've thought of everything." Risk inom finansiell teori är volatilitet. Volatilitet är svängningar upp och ner av en tillgångsvärde. Och desto mer volatilt det är, då ska du bli belönad med högre avkastning enligt finansiell teori. Och volatilitet är en typ av risk, men jag tror den viktigare komponenten av risk, det är lite mjukare värde, som det här citatet exempelvis. Det är det vi inte tänkt på. För det som boxaren Mike Tyson har sagt, alla har en plan tills de får ett slag på munnen. Kopplat till det här, någonting som jag personligen tänkt på, är att jag har just nu 100% aktier på fondroboten Lysa, som jag använder till majoriteten av mina investeringar. Vill du veta mer om fondroboten Lysa kan du gå in på min hemsida, söka på Lysa, så har jag gjort artiklar och video om det innan och tagit upp det i podcastavsnitt tidigare med. I alla fall, där kan man välja ha aktier och räntor. Räntor har lägre förväntad avkastning, lägre risk. Aktier, högre förväntad avkastning, högre risk. Och då har vi alltså en högre volatilitet i aktier. Alltså svängningar kommer vara högre upp och ner. Det hänger ihop med att vi förväntar oss en högre avkastning och där är en högre risk. Och jag har läst väldigt många kloka personer som säger att det är lätt att överskatta sin risktolerans. Men nu sitter jag med 100% aktier. Och jag har haft 90% aktier, 10% räntor ibland. Och jag funderar över om det är så att jag överskattar min förmåga att inte få panik i börsnedgångar. Morgan Housel är den första jag hört uttrycka det så här, att problemet med hur vi ser på risktolerans och kommer jag klara av en framtida marknadsnedgång på 30% är följande. Citat. "If I today imagine how I'd respond to stocks falling 30%, I picture a world where everything is like it is today except stock valuations, which are 30% cheaper. But that's now how the world works. Så problemet är att vi isolerar marknadsnedgången på 30% och tänker oss den i dagens värld. Men när vi får en marknadsnedgång på 30-50% plötsligt så innebär det att vi har andra faktorer i ekonomin som ser väldigt dåliga ut. Om vi säger att vi får en marknadsnedgång på 30% och samtidigt så blir min granne av med jobbet, jag är själv orolig för att bli av med jobbet och min pappa blir av med jobbet. Då får vi en helt annan situation. I en sådan situation så är det mycket lättare att drabbas av panik än om vi isolerar en 30% marknadsnedgång med hur det ser ut i världen och ekonomin överlag idag. Så där får mig att fundera om det är så att jag missar risken jag inte ser. Och jag har inte bestämt om jag ska sänka min risk i portföljen än, men jag tycker det är väldigt viktigt att ha med sig att risk är ofta det vi inte tänker på. Och just därför är det så viktigt att kanske spara lite extra pengar än vad vi räknat fram vi behöver göra. För det oväntade kan alltid hända. Och om man läser historia så är en av de sakerna man kan ta med sig att det oväntade tenderar alltid att hända. Och det är först i efterhand som vi kan titta på det och säga att det var förutsägbart. Nummer 3. Alternativa utfall. Citat. It's hard to convince others or yourself that there could have been an alternative outcome when there's a real world outcome sitting in front of you. Och huvudpoängen av det här citatet är att det är väldigt svårt att föreställa sig att en aktie eller att en situation, att ett krig kunde gått på ett annat håll. För när vi har ett verkligt exempel mitt framför näsan så tror vi det är det enda som hade kunnat ske. Men det finns alltid olika sannolikheter för olika utfall. Och har man med sig det så kan man bli en mycket bättre investerare. Om vi exempelvis ser en person som har blivit rik på börsen så tänker vi kanske, wow, den här personen måste ju vara jätteduktig på att investera. Men då glömmer vi bort att personen har kanske haft turen på sin sida och över en lång tidshorisont så kommer personens tur återgå till någonstans mellan tur och otur i mitten och personens rikedom kommer ta sig ifrån dem. För det finns alltid en alternativ historia till varje utfall. Och för att lyckas på börsen tror jag man måste kunna ha med sig där och se bortom de resultaten man får direkt. Och investeraren Howard Marks kallar det här för second level thinking. Att man tänker längre än det man först intuitivt tänker. Så first level thinking, om vi ser en person som är rik på börsen, är wow. Den här personen har blivit rik på börsen, vilket innebär att hen är duktig på att investera. Och second level thinking då, att ta det ett steg längre i tankeprocessen, det är att säga, den här personen har blivit rik på börsen, men utan vidare kunskap om hens investeringsstrategi kan vi inte dra slutsatser om investerarens skicklighet. Slump kan spela en stor roll för utfall. Det som är intressant med börsen är att för att kunna utvärdera någonting på ett bra sätt att ha statistisk uppbackning så behöver vi ha en massa utfall. Men en börskrasch sker var femte, ofta var tionde år. Så problemet med börsen är att vi får så få tillfällen att mäta en investerares verkliga skicklighet. Och därför kan vi under några år tro att en person är extremt duktig och sen händer det oväntade som personen inte var redo på eller turen tar slut och så rätt ner i källaren. Och Jan på Rika Tillsammans brukar prata om process över resultat, vilket jag också försöker ha i bakhuvudet. För om du har en dålig process så kan du få ett bra resultat en gång på börsen. Men om du har en bra process för att investera så kan du få ett dåligt resultat på kort sikt. Men över lång tid så tenderar en bra process att ge bra resultat. Det här är väldigt viktigt att ha med oss när man utvärderar sin egen investeringsstrategi och tittar på vad andra har gjort. Jag tycker Nassim Taleb sammanfattar det här väl. Heroes are heroes because they are heroic in behavior, not because they won or lost. Och det här, och jag hoppas du hänger med här, för detta är så himla fascinerande, att personerna vi tittar på och läser om i historieböckerna, det är personer som har lyckats. Men det finns också ett enormt mörkertal som har agerat på precis samma sätt men som kanske inte hade turen med sig, sannolikheten på sin sida för att få samma fina utfall. Och därför är det väldigt viktigt att tänka efter vem man lyssnar på och vem man tar råd från. För historien jag drog innan med Karl den tionde Gustav, han blev en hjälte för sin våghalsiga insats som han fick fina resultat från. Men är det så smart att korsa is med hela sin armé? Han kunde också i ett alternativt universum blivit sedd som idioten som dränkte hela sin armé. För skillnaden mellan att bli hjälte och gjord till åtlöje är väldigt liten. Men när vi har ett verkligt utfall mitt framför näsan så kan det vara svårt att föreställa oss att en händelse kunde spelat ut sig på ett annat sätt. Och det är därför hjältar blir hjältar för deras beteende och inte för att de vann eller förlorade. Och om jag ska ta ännu ett exempel. Jag lyssnade på Erik Selin, en av Sveriges största fastighetsmagnater, vd och grundare för Balder, för 2 veckor sedan i en podcast. Och där kom SBB upp på tal, samhällsbyggnadsbolagen. Och det som är lätt att missa är att just nu är SBB nere i källan. Och alla kritiserar Ilja för hans agerande, deras höga belåning och många andra saker. Men om vi hade haft nollränteklimat i 3-5 år till så kunde Ilja varit här uppe. Han kunde varit kungen av djungeln. Men nu blev inte det så att marknaden var så snäll mot han. Man kan också säga det som att han har haft tur under många år att vi har haft nollränteklimat. Men om de hade stått på toppen om 5 år och vi hade först fått räntehöjningar då så hade Erik Selin, Akelius, Lundberg, alla hade blivit kritiserade för att de tog för lite risk. De borde ju gjort som SBB gjorde. Och det är därför man måste vara så ödmjuk inför att det kunde blivit ett annat utfall. Erik Selin är väldigt ödmjuk i podcasten som jag lyssnar på och poängterar det som jag säger här att Ilja och SBBs öde kunde varit något helt annat, men nu hade de inte med sig marknadsfaktorerna. Och det är därför man alltid ska försöka vara på den säkra sidan. Man vill inte ta så stor risk att man blir raderad och förlorar spelet. Men det är också det att Ilja agerade våghalsigt som en hjälte. Men nu kommer han inte bli ihågkommen som det. Men han kunde bli lika bra blivit det. För det handlar om att alltså, Karl den tionde Gustav och Ilja var båda våghalsiga. Men Karl den tionde Gustav hade turen på sin sida och Ilja hade inte det. Och om man börjar få med sig det här mindsetet så inser man att man ska vara väldigt försiktig med vem man ser ner på och vem man ser upp till. Och då kommer vi fint in på idoler som blir punkt 4. Citat. Something that's built into the human condition is that people who think about the world in unique ways you like almost certainly also think about the world in unique ways you won't like. Och Morgan Housel har hjälpt mig väldigt mycket att få ett bättre perspektiv till idoler och förebilder. Vilket jag tror är enormt viktigt i livet och på börsen. För att bli bättre och utvecklas som investerare personer så lär vi oss av personer vi ser upp till. Och en person som jag läst mycket om och inspirerats av är Warren Buffett. En av världens rikaste personer och en legendarisk investerare. Och han har levererat tidlösa citat och visdom, läst i olika böcker om han, lyssnat på podcast och så vidare. Och i våras så var jag på Berkshire Hathaways årsstämma och såg honom live i Omaha. Men samtidigt skulle jag aldrig vilja leva som han gör. Jag minns för 2 år sedan när jag såg en dokumentär om Warren Buffetts vardag. Och jag kände bara, alltså, hur kan han leva så här? Men då måste man ha med sig att det är ju hans extrema sidor, likt att man kan kritisera Elon Musk för tweets han skrivit och så vidare, som gör att vi ser upp till personer. För att ta dig till den absoluta toppen av världen så måste du vara extrem. Och de extrema sidorna som vi gillar och deras åsikter, de måste accepteras med de sidorna som vi inte tycker om lika mycket. För Warren Buffett, hans besatthet av att hitta vinnaraktier och totala dedikering till Berkshire Hathaway har suttit i framsätet medan hans barn och familj har varit i baksätet. Och det är absolut inte så jag skulle vilja leva. Men om Buffett inte hade gjort det här så hade vi förmodligen aldrig sett upp till han från början med. På samma vis har Elon Musk i intervjuer sagt att han har fått offra sin familj, sina vänner för att kunna göra det han gör. Och han satt där med tårar i sina ögon. Men om han inte hade gjort det här, om han hade balanserat allting, så hade vi inte sett upp till honom från att börja med. Det här förhållningssättet kan hjälpa väldigt mycket att ta inspiration från personer på ett hälsosamt vis. Och sist har vi ett citat ifrån Charlie Munger. The safest way to try to get what you want is to try to deserve what you want. It's such a simple idea, it's the golden rule. You want to deliver to the world what you would buy if you were on the other end. I tisdag så lämnade den legendariska investeraren Charlie Munger jorden. Han var, vad säger man, den högra handen till Warren Buffett på Berkshire Hathaway. Och det är nu personen som jag håller allra högst inom livsåskådning. Om jag måste välja en favorit så är det Charlie Munger. Att vara 99 år gammal och lämna jorden är han säkert hur nöjd som helst med. Det är ett väldigt långt liv och han har ju verkligen utformat det precis som han har velat leva. Men det känns ändå sjukt att han har gått bort. Han har ju på något sätt blivit större än en fysisk person, om man kan säga så. Men jag är i alla fall väldigt tacksam för att jag fick se han i våras på Berkshire Hathaways årsstämma live. Och nästa poddavsnitt kommer att bli en hyllning till det bästa jag lärt mig från just Charlie Munger, som Morgan Housel tar upp i den här boken Same As Ever ett antal gånger. Det finns mycket mer jag skulle kunna prata om från boken Same As Ever, men här är några guldklimpar som jag hoppas du uppskattar, kanske är någon tankeställare. Och när jag gått igenom det här så inser jag att samtliga lärdomar kanske inte går att intuitivt direkt koppla till börsen, men om du tänker efter så tror jag ändå du kan hitta kopplingar till det. För vi kan veta med säkerhet är att vissa saker kommer inte förändras. Och om vi lär oss dem så kan vi ta med oss det in i framtiden och förstå världen, oavsett om vi har flygande bilar, om vi bor på Mars. För människor är som människor. Evolutionen utvecklar oss, men där finns mycket som aldrig kommer förändras. Du kan få såklart en stark köprekommendation. Ge den till grannen, kompis, partnern, julklapp. Köp den till dig själv. Du kommer inte ångra dig, det lovar jag. Tack så mycket för att du har lyssnat.